Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att vara här, men att egentligen vilja vara där. Eller båda samtidigt.
Mm, att missa saker som händer, det är ju en sak. Men att tiden går och jag inte får göra de där sakerna som jag vill göra på grund av en pandemi, det är ju någonting annat.
Snacka om fear of missing out, den här förkortningen FOMO som man brukar prata om. Hur man hanterar känslan av att vara på en plats och samtidigt vara rädd att missa en massa andra saker som händer på andra ställen. Eller faktiskt som vi kanske tror händer på andra ställen. Och det här kan vara både fysiskt och digitalt. Ja, det här ämnet har blivit allt mer aktuellt i och med sociala medier inte minst. Och det ämnet ska vi återbesöka idag.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
Och det handlar väldigt ofta om att få till bra samarbeten. Att var och en ska både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och självklart behöver vi också ledare, trygga sådana som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup
och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och dig som är medarbetare såklart. Ja, i det här avsnittet så, som vi ska reprislyssna på alldeles snart, pratar vi en del om FOMO, att vara orolig för att missa vad andra gör. Och det här har ju fått en alldeles ny dimension i och med det vi kallar för hybridarbete. Vissa är på kontoret, andra inte det, och det är lite, det är en enda röra. Och där uppmärksammas det av många att om vi inte tar itu med den här hybrida tillvaron så riskerar till exempel de som inte är på plats eller inte är det så ofta och kanske halka efter i karriärutveckling. Ja, det kan finnas sådana saker. Eller att det kan finnas nackdelar för de som är på plats som måste hantera massa tråk som inte de som är, jobbar digitalt har. Så vi behöver tänka på det här med rättvisa också nu i det hybrida.
Ja, precis. Rättvisa. Och man pratar om väldigt mycket olika liksom, bias, alltså olika partiskhet, som du säger, både till fördel men också kan ju vara till liksom, nackdel. Och en av dem till exempel är det som på engelska heter proximity bias. Det blir alltså närhetspartiskhet på lite mer fyrkantig svenska. Men som just kan påverka då såväl samhörighet, samarbete men också möjligheten att utvecklas, precis som du sa i början. Och det är just så att det är liksom, om det är dig jag ser på kontoret och jag är chefen, då är det, kan det finnas en risk att om jag inte tänker till så blir Boel liksom den som jag mer sannolikt ber om saker eller ja, connectar med helt enkelt än någon som kanske jobbar mer hemma. Och då kan man ju tänka att sitter man hemma och då kanske man rättmätigt känner lite FOMO. Alltså jag är rädd att jag missar någonting. Och det ligger såklart väldigt mycket på hela organisationen att bli medveten om de här riskerna och jobba med det både liksom, man skulle säga, seniort och strategiskt men också i det dagliga ledarskapet. Och vi hittade faktiskt en bra artikel på det här som är nyare såklart än vårt första inspelade avsnitt. Och vi länkar till den från det här avsnittet för vi tyckte den var bra att läsa.
Mm. Och nu över till reprisen och mer om FOMO. Varsågoda.
Ja,
idag ska
FOMO.
Vi, ja,
den där fyra bokstäverna som vi ser oftare, allt för oftare. Vad står de för? Fear of missing out.
Precis.
Och det är ett fenomen som vi, jag tror vi ofta tänker på att det hör ihop med sociala medier.
Mm.
Och det gör det ju, för att sociala mediers förekomst har ju förstärkt det här. Att vi tycker att det händer så mycket spännande och vi, som vi kanske borde bevaka överallt hela tiden. Men uppenbarligen myntades det 2004 av en person som höll på med management och då iakttog att beslutsfattare, ledare i företag som ville göra väldigt mycket ibland satte igång lite väl många spår samtidigt och så blev inget riktigt bra.
Nej, för att man var rädd att missa någonting.
Och, ja.
Alltså jag tror för det första att du och jag tolkar in lite olika i det och jag tror att man kan tolka in olika i det beroende på kontext. Men jag tänker att det finns ju en socialt perspektiv på det och sen så eftersom vi poddar om arbetsplatsen så vill vi förstås prata om det också. Men det finns ju en, det dök upp i den engelska ordboken om man ska säga 2030 och
2013. Du ligger före.
Ja, jag är långt före. Way ahead. 2013, det stämmer. Och där definieras det som the uneasy and sometimes all-consuming feeling that you've missed out. That your peers are doing in the know about or in possession of more or something better than you. Under this framing of FOMO, nearly 3/4 of young adults reported they experienced the phenomena. Alltså, att det är inte, så här tolkar jag det, det är inte att jag önskar att jag idag hade varit ute och sprungit i skogen. Utan det är rädslan för att jag är inte ute och springer i skogen. Och några andra som jag tycker har status i mitt liv eller är viktigt vad de gör är ute och springer i skogen utan mig och jag, de upplever det men inte jag, så det är inte att jag missar ett tåg som går utan det är att några andra är på det tåget, så upplever jag det, hur ser du på det?
Ja, framförallt det jag har läst och hört att man då i vetenskapliga termer och efter att ha studerat folk tolkar eller definierar det, så handlar det just om den här grundläggande rädslan att inte få vara med, att bli exkluderad. Och jag menar, den där rädslan, vi är ju ett flockdjur, som man brukar säga. Den rädslan finns och har alltid funnits, men då har ju den naturligtvis förstärkts i det här klimatet eller i den här världen vi bor i och lever i idag. När det finns ju så många val och vi hela tiden känner till vad andra gör. Man kan säga att det finns två spår här som vi säkert kommer beröra. Fear of missing out som fenomen, som egentligen handlar om att rädslan att bli exkluderad och hur vi ska förhålla oss till det här på arbetsplatsen för att funka och vara hållbara. Och sen det här med att ha många val överlag, vad det gör med oss.
Mm. Precis, man kan ju säga att förutsättningarna för att uppleva FOMO har ju ökat i och med att vi har tillgång till att veta mycket mer om vad andra gör. Både i vår absoluta liksom närhet. Alltså man kan ju liksom se en grupp som sitter och gör någonting annat. Men vi kan också ta del av det i jättemånga sociala medier samtidigt.
Mm.
Och just att man har också sett att det kopplas till att man kanske i grunden är liksom olycklig eller inte nöjd eller inte upplever att man har valt att man är där man är. Och då blir det också en större risk att uppleva att jag har inte ens valt att vara här. Jag skulle hellre vilja vara någon annanstans.
Mm.
Men lösningen ligger ju väldigt mycket hos individen. I hur man hanterar att...
men jag tänker också att det finns ledarskapsvinklar på det där. Jag tänkte i alla fall tacka en annan podd. Som både är podd och radio, radioprogram som heter Kropp och Själ.
Ja.
För där lyssnade i alla fall jag på ett avsnitt som var jättebra om bland annat FOMO.
Mm.
Och det här med val. Verkligen. Så cred, vi kan lägga en länk i inlägget också.
Mm, det är ett väldigt bra avsnitt.
Ja, och bra program. Men där berättar de om en doktorand i marknadsföring som heter Jacqueline Rifkin. Hon undersökte ett gäng ungdomar på ett läger, på sommarläger. Och de som kunde ta del av vad kompisar och bekanta gjorde i sociala medier under det här lägret upplevde generellt hela lägervistelsen som sämre.
Mm.
Mm. Och det är väl det vi behöver prata om. Vi ja. Gör det här med oss. Det känns som att det liksom lägger sordin på hela tillvaron egentligen.
Ja. Jag tänkte på det här begreppet. Lite att vattna sin egen gräsmatta. Det här är ju lite som att istället för att vattna min gräsmatta så har jag liksom lyft i den här vattenkannan. Och så står jag och tittar på hur de andra vattnar sin. Och så torkar min gräsmatta. Alltså ja. Lite så. Och att... det blir lite lose-lose. För att jag lägger inte kraft på att skapa glädje i den närvaro där jag är. Utan jag lägger kraften på att oroa mig för vad som pågår på andra stället. Så det blir verkligen lose-lose. Men det är lättare sagt än gjort när man känner det. När man upplever det. Men lösningen som vi säkert kommer komma till kan ju vara just att jag upplever att jag har faktiskt valt att vara här. Och det är här jag vill vara. Och då finns inte FOMO. För det finns också begrepp som heter... joy of missing out. Och det tycker jag blir lite tvetydigt, för att då betyder det att jag är glad att jag missar out. Istället så bara, jag väljer att vara här. Så att jag är glad över att vara här, snarare än att jag är glad över att jag missar någonting. Nej, bort med det helt. Så,
det verkar som en nyckel till, alltså en rent psykologisk nyckel till att försöka minska verkningarna av det här i alla fall. Är att fundera på vad vi har att vara tacksamma för. Där vi är idag. För även om vi kan vilja göra förändringar. Det kanske vi vill i livet. Vi kanske vill byta jobb på sikt. Men om vi nu är där vi är just nu. Så gäller det att göra det bästa av det. För att om inte annat må bra. Och då kan man försöka bara se sig omkring i tillvaron så som den är. Och försöka lista vad är det som faktiskt är bra. Och vad har jag varit tacksam för. Så att vi inte hela tiden letar efter felen så att säga, eller det vi saknar.
Nej.
Men jag tänker, det här workplace FOMO, vad är specifikt på jobbet egentligen, om vi som försöker se några situationer, hur det skulle kunna se ut?
Ja, men jag tänker att det ena kan ju vara att man är orolig att man missar möjligheter som andra. Alltså man missar ett möte där man missar, och där kan det verkligen vara att man... känner sig utanför för att man inte är med. Och det kan ju vara att man inte har blivit inbjuden till mötet. Apropå vi pratade om i tidigare avsnitt. Precis. Att man inte är inbjuden till mötet och tänker att vad är det som pågår där som jag missar. Istället för att det är ett strategiskt beslut att jag inte är där. Och jag ska lägga allt krut på det som jag håller på med. Men i arbetsplatsperspektivet så kan det ju verkligen vara att... att bli utesluten av en gemenskap kan ju både vara en social utmaning, men också att det kan vara att jag faktiskt tänker att nu kommer de få det erbjudandet, men inte jag.
Så det finns få klättra två. Eller utvecklas eller ta de roliga jobb, alltså projekten kanske. Eller, eller bara det att där är de som man räknar med.
Oh.
Och tillhör inte det gänget, då räknar man inte med mig heller. Det finns ju massor med sådana potentiella workplace FOMO-situationer.
Ja.
Men jag tror att det kan vara viktigt för sin egen del att skilja på, är det något som verkligen är dåligt? Är det något jag saknar? Finns det en gemenskap där jag skulle vilja tillhöra? Att försöka zooma ut och se, ja, men är det verkligen så? Då kan jag försöka hitta sätt att närma mig den då, om det verkligen är viktigt. Eller om jag då kan se mig själv lite utifrån, så kanske det inte är viktigt och jag kanske inte ens är utesluten.
Nej.
För att det kanske är ett strategiskt val som du sa då, med tanke på vårt avsnitt om möten. Ja. Alla måste inte vara med överallt.
Nej, men precis. Och jag tror att det handlar om att har man börjat då ösa sin energi på att fundera på vad som pågår i det andra forumet där jag inte är med. Då gäller det att ta tillbaka och tänka att hur vattnar jag den här gröna gräsmattan som jag sitter med nu? Mm. Jag sitter och jobbar med det här. Hur gör jag det så bra som möjligt? Så kanske de vill vara med här istället där jag är. Så men det kräver lite aktivitet. Men man kan också förstå att hur mycket hjärnkraft det går åt till att oroa sig för vad det är man missar. Det är svårt att koncentrera sig på jobbet samtidigt som man oroar sig för vad som pågår på andra ställen. Och jag läste också något exempel i någon artikel om någon som till exempel var på semester och som inte liksom kunde vara på semester utan då var tvungen att logga in och kolla så att man inte missade någonting som pågick på jobbet. Och här kan man ju snacka om lose-lose. För alla behöver ledighet. Och om jag då inte ens
kan släppa att liksom verksamheten fortgår faktiskt medan jag är bortrest.
Mm.
Och någon som upplevde att det kommer väldigt mycket information, ping, 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 på mejl och intranät och allt möjligt som jag ska hålla koll på för att inte missa någonting.
Mm.
Alternativt, det kommer inga mejl.
Ja.
Alltså, vad är det som pågår? Jag får inga mejl, det kommer inget. Många
det kan bara bli dåligt.
Liksom. Ja, någon så här chattfunktioner, Slack och vad det heter.
Mm.
Och så är det helt tyst. Och vad missar jag då? Så att, alltså det är liksom pest eller kolera.
Ja.
Och det här måste man lära sig att navigera mellan så att man känner att man gör det man ska och vill vara där man är. Och det handlar ju jättemycket om att ha ett tydligt varför.
Ja. Ja, och som jag tänker också, jag tror vi är många idag som brottas med det här som du säger ofta, att dygnet har bara 24 timmar.
Mm.
Vi ska både hinna sova och umgås med dem vi älskar och jobba.
Mm.
Och ibland när det blir för mycket så, alltså, dels tycker jag det här att ha lite ordning i kalendern och så att man faktiskt ser vad det är jag gör och är det viktigaste och sådär. Men också att jag försöker säga till mig själv, ja, men nu måste jag just vara här. Nu bestämmer jag mig för att dra ner rullgardinen till det andra. Jag vet att, ja, men om du och jag poddar, idag till exempel har jag ett möte som är viktigt efter. Ja. Men jag drar ner rullgardinen till det. För jag vet ju att vi kommer inte sitta över tiden här och då är jag trygg. Och så, är jag. Så man får hitta någon slags mentala bilder eller tankar som hjälper en att vara på plats.
Ja, men just den här reflektionen att om jag sitter här och inte vill vara här, då missar jag den här närvaron och jag kan ändå inte vara på det andra stället. Och jag har tänkt mycket nu när jag är ute och föreläser om hälsa, att jag har liksom tänkt att en definition på hälsa för mig i alla fall, som också löser FOMO lite grann, det är känslan av att jag vet att jag kommer aldrig hinna allt jag vill. Alltså att göra listan kommer aldrig vara helt avbockad. Men när jag känner att jag har prioriterat på den lilla tid vi har att göra de sakerna som är viktiga för mig och veta att i det måste ingå till exempel, som du säger, sova. Jag behöver jobba och sen har jag delat in det liksom i delar. Och sen så vet jag att jag mår bra av att vara med dem som jag älskar. Om jag kan liksom gå och lägga mig och sätta att de bitarna har jag faktiskt fått in idag. Då vet jag att jag kan, ja, jag blev inte klar. Men när 17 blir man det, lite så.
Mm.
Och det är väl lite samma med FOMO, att om man har, alltså har man ett otydligt varför, otydliga förväntningar på sig på arbetsplatsen till exempel, då är det ju lätt att uppleva FOMO. Men om man har, jag vet vad mina förväntningar är på mig, jag vet vad jag vill och hur jag, ja, vart jag vill ta mig, då är det ju lättare att när den här känslan kommer upp så parerar man den genom att, ja, men jag vet ju att det här jag har valt att göra, det är det rätta.
Mm.
Så jag behöver inte känna någon FOMO utan joy of being here.
Ja.
Jobby.
Ja, ja. Precis.
Nej, jobb.
Det kommer vi aldrig lyckas med.
Nej, jag måste hitta ett bättre.
Nej, men precis, receptet mot det där är ju både för individen och för den som är chef. Att, vad ska jag säga, att man har tillgång till varandra. För även om man, jag vet inte om man älskar varandra på arbetsplatsen, ibland kanske man gör det, ibland inte. Men alltså, rädslan att bli exkluderad, om det nu är det här djupa psykologiska behovet av att höra till. Om vi åtminstone vet att vi hör till på jobbet och känner oss trygga i det. Betyder det ju, ja, men dels att vi vågar och kan be om hjälp.
Mm.
Om vi skulle vara oroliga för om vi faktiskt är på fel ställe. Men också att vi kan få, jag menar, få det här oxytocinet och ja, de här grejerna som sätter igång i kroppen. När vi har närhet till andra. När vi möter, alltså man kan ju testa att ge leende till exempel.
Mm.
Och då får man nästan ofta ett leende tillbaka.
Mm.
Och bara en sån liten grej kan sätta igång det här som vi behöver. Och känna att, men jag är bland andra människor. Jag är trygg, jag är sedd.
Mm.
Ja. Och det där ska ju självklart helst de som är chefer och ledare också se till att bygga upp en sån miljö. Där det här kan odlas.
Mm.
Och då handlar det inte om, är jag med rätt människor eller så här, utan här är jag med sköna människor och jag har en plats. Och även om jag skulle vilja förändra det på sikt kanske, så njuta av det idag.
Ja, och lägga kraft och mat. Hur gör jag det här till, nu är jag här och de är där och jag är inte med. Hur gör jag det här till en riktigt bra tid, det här jag gör nu. Men jag tänkte, du, tillbaka till den här Barry Swartz, den här psykologen.
Mm.
Som, det finns ett TED-talk med honom och så den här boken då, The Paradox of Choice. Och det här tror jag att många kan relatera till just att, och det vet man också, att för många val gör oss olyckliga.
Ja.
Och här tänker jag också att man kan behöva ha, jag har ju precis flyttat och då kan man ju snacka om att, alltså jag tänker välja tapeter. Det kan man ju göra till en väldigt jobbig process. För det finns hur mycket, och jag menar, har du valt tapet, det är inte så att du byter efter 2 veckor. Utan
nej, helst
det
inte.
Blir ett dramatiskt val. Och jag kände att, det kan ta det som exempel, att jag var ganska, det var ganska odramatiskt när jag började titta. Men sen blev det liksom nästan så tvångsmässigt. Men nu måste jag ju liksom titta på alla kollektioner som finns. Och då fick jag
oj, vad jobbigt.
Ja, men du förstår. För att jag menar, det här, ja. Det var, och den var lite snyggare och den. Men då fick jag annan strategi som jag har på andra plan, lite så här jobbmässigt, att jag har valt, jag har redan kategoriserat. Så att, ja, men till exempel, jag vet att jag bara ska ha, jag vet inte, några bra exempel. Men man har gjort några kategorier som gör att man redan har sållat bort väldigt många val. Mm. Till exempel i en mataffär så har jag bestämt mig för att jag ska ha ekologiska morötter. Då blir det ganska enkelt, det finns kanske bara en sort. Mm. Men till exempel något annat som man tycker är svårt att välja, typ muslihyllan. Eller när man ska köpa kläder till exempel. Att man redan har förbestämt några kategorier som automatiskt sållar bort, och det gör det lite enklare.
Mm.
Och det här tror jag att man kan behöva göra, både vad gäller jobbet men kanske också så här, träning och sociala tillfällen. Att, ja, men jag behöver träffa vänner, men det måste ske i samband med att jag rör på mig. För annars får jag liksom, ja, men då faller vissa saker bort, till exempel sitta på restaurang.
Ja, men det är som Anna Bodin lärde oss i avsnittet om hur hjärnan funkar. För länge sedan, men finns kvar där i backlistan. Jättekul avsnitt för övrigt. Hon sa ju det här att om man avlastar hjärnan med strukturer så att vi slipper välja hela tiden, då är mycket vunnet. Som att världsledare sällan tänker på vad de ska på sig.
Precis.
Det är redan liksom valt, det finns någon slags schema för det. Och just som du säger då, i mataffären, det är ju ja, precis lika okej tycker jag att ha valt att köpa de billiga morötterna för att min plånbok kanske inte har plats med någonting. Men då har jag gjort det valet och så går det lättare att handla.
Mm.
Och det där är ju smart. Och det är väl lite grann tillbaka till som vi pratar om på jobbet då. Men varför gör jag det jag gör? Det behöver inte handla om någon religiös övertygelse utan att förstå vad det är för värde av det. Och då kanske om man har det för ögonen så kanske inte blir så viktigt om jag just är på det där mötet. Utan liksom hela maskineriet. Vad är viktigt? Vad bidrar jag till?
Mm.
Ja, man kan göra sådana strukturer. Och även då strukturer som att men jag ska inte ha mejlen på hela dagen. För jag har lärt mig att det kanske inte funkar för mig. Jag kollar på förmiddagen, lunchen och eftermiddagen. Det är ju också en sån struktur som gör att jag inte behöver välja.
Nej.
Ska jag kolla nu? Eller ska jag inte kolla? Nej. Eller ska jag fortsätta skriva den här texten?
Men då har man investerat tid i, och det här kommer tillbaka till både privat och på jobbet. Jag vet att jag har tänkt igenom det här, så att när jag vet att jag ska stänga av mejlen nu så behöver inte jag gå igenom hela. Men varför ska jag göra det? Nej, men det här litar jag på, att det här har jag faktiskt diskuterat igenom med mig själv och nu gör jag det, för det här har jag tänkt igenom. Och precis samma sak, alltså där man känner att man hamnar i väldigt, alltså det är svårt att fatta beslut. Om det är så i mataffären eller vad man ska träna eller hur man ska göra på jobbet. Så investera en stund när du liksom hjärnan känns pigg i att hitta ditt liksom varför. För det gör att du liksom sållar lättare. Och då blir det som vi sagt tidigare att, men gud, varför sitter de där och jag sitter här? Jo, därför att. Och så har jag ett svar på det. Så det här kan man ju behöva göra utan att det blir jättepretentiöst. Men både privat och på jobbet så kan man trivas bättre där man är.
Ja.
Uppleva större glädje.
Och just att det kan ge en trygghet att man inte hela tiden behöver ifrågasätta det man gör. Barry Schwartz pratar också om det här med maximizers och satisfiers. Alltså att vi har lite olika typer av beteenden som kanske överväger att hos vissa människor är det väldigt vanligt att liksom söka brister i tillvaron hos sig själv och i sammanhang där man är och vad skulle kunna vara bättre.
Mm.
Och den där mänskliga drivkraften att förbättra och utveckla saker kan ju vara väldigt positiv. Men den kan ju också bli väldigt destruktiv om vi aldrig kan vara nöjda med det vi gör och vara på plats. Ja, så, och jag måste säga, det här skulle jag vilja lyfta både nu och idag och senare i podden. Att det här att vara nöjd, det är nästan ett skällsord ibland idag. Men om man kopplar det till tacksamhet och vad det gör för oss att se vad det faktiskt är vi har. Mm. Det behöver inte vara bromsande. Det betyder inte att vi ska vara stillasittande med hen som bara godtar allt. Utan jag tror att det är en väldigt viktig förmåga för att kunna ha ett bra liv.
Ja, men jag tänker så här, man använder det. Nej, men så här, jag är nöjd. Alltså just den känslan just då är väldigt positiv. Men jag håller med dig, vi ska vara så drivna, vi ska vara så framåt. Men grejen är att Man kan inte vara det hela dagarna. Det pallar man inte. Och man kan inte vara det på alla fronter i livet. Utan att säga så här, inom det här området så nöjer jag mig med. Och inte, jag är lite allergisk ibland mot good enough. För jag bara säger så här, jag nöjer mig med att inte superprestera. När det gäller till exempel matlagning, träning, bla bla bla. Men däremot så, jag är väldigt liksom noga med det här. Och här lägger jag tid på att fatta det absolut bästa beslutet. Men inte rörande allt i livet, utan det får vara på några få områden. Så precis, maximizers, det kan man inte vara hela tiden. Och man kan inte vara, ja, kan man vara bara nöjd hela tiden? Vad händer då?
Men det är det jag tror, det är intressant att stanna där och fundera, för att jag tror att det är det alla är rädda för idag, att det är, vi dissar liksom bilden av den som är nöjd, som en så här lite, någon som sitter och stirrar ut i tomma rymden, jag är så nöjd. Och så tänker vi att det är någonting tråkigt och segt och orörligt. Men det handlar ju inte om att bara, liksom, det handlar ju inte om att vara obenägen att förändra det som är dåligt för oss.
Nej, det låter som att du lägger i ordet, jag tänker på tacksamhet. Att jag är nöjd där jag är. Det är viktigt att lägga in sådana stunder under dagen. Nu är jag nöjd med att vara här. Nu har jag fattat det här beslutet. Och nu ska jag lägga kraft på att känna mig nöjd med det. För annars så missar jag ju glädjen av att liksom vara där jag är.
Ja, men något som du brukar säga, det här med dygnet har bara 24 timmar. Och listan på saker att göra kommer alltid att växa. Så vi har pratat om det förut. Om man alltid vill ha en tom inbox. Om man alltid vill bocka av allt på att göra listan innan man går hem. Eller innan man går och lägger sig. Då går man aldrig hem.
Nej.
Man går aldrig och lägger sig.
Man är aldrig nöjd.
Nej, så att kunna liksom klappa sig själv och andra på axeln och säga. Men okej, vi hade kanske kunnat lägga en vecka till på den här leveransen. Fast då hade den blivit för sen. Vi gjorde det jättebra.
Mm.
Det här är bra. Att få vara nöjd. Jag tror att det är superviktigt.
Men vi har ju den här drivkraften i oss. Jag tänker ofta på det med Maslows behovstrappa. Vi ska hela tiden sträva framåt. Vi ska inte bli nöjda. Jag gissar att liksom den genpool som var lite nöjda. De löste ju inte hjulet och alla de här bitarna. Utan det är det här. Nej, men det blir inte bra nog. Vi måste göra det bättre. Så att vi måste förstå att det ligger genetiskt i oss att driva framåt. Men för att hålla i den värld vi lever i nu så behöver vi införa perioder av gud vad jag är. Ja, men jag är nöjd, det räcker. Precis som när man äter en lagom måltid. Jag är nöjd.
Ja, men jag fick en annan parallell. Vi pratade om det här med idleness. Alltså att inte vara så här högintensivt aktiv utan att så här virka och läsa korsord. Den sortens aktiviteter behöver ju hjärnan.
Mm.
Och då är inte den alls sådär i någon slags tråkvila. Utan i det läget föds möjlighet till innovation och kreativitet.
Mm.
För att vi hinner på något sätt sortera intryck och tankar.
Mm.
För det är ju också något typiskt för vår tid. Vi blir så matade hela tiden. Och du nämnde uppfinna hjulet och sådär. Jag är säker på att alla stora uppfinningar har ju också krävt, vad ska man säga, förkovran.
Mm.
Och att man verkligen inte gör allt på en gång. För då kommer inte de stora tankarna. Mm. Möjligen kommer det så här spridda skurar av idéer som aldrig genomförs.
Mm.
Och det är ju det som den här författaren, nu ska vi se vad han heter, Patrick Gillis skrev om när han myntade, som jag förstår det, FOMO. Att den ledare som vill göra allt hela tiden får ju liksom inte riktigt funka. Men den som hela tiden funderar på om det finns en bättre möjlighet, FOBO, fear of a better option, gör ingenting. Det är inte heller bra.
Nej.
Så man vill försöka hitta ett bra mellanläge där.
Men att ha någon sån här grund, det här är viktigt för mig. Det här, det gör att det är lättare att för det första trivas där man är och inte uppleva FOMO. För det blir ju lite om vi ska liksom titta på hur ska man tackla det här. Att om man känner att man sitter och är någonstans och önskar att man var någon annanstans men inte kan göra någonting åt det.
Mm.
Då är ju egentligen det enda valet att skapa den plats man är på så bra så att man inte upplever FOMO längre. Och det kan ju handla om att rent bara inte ta in vad andra gör just då. För då går ju all energi till det. Och att också, varför är jag här? Varför är det bra att vara här? Vad kan jag titta runt och uppleva som positivt i att vara i den här situationen? Och hur kan jag skapa det här till ett väldigt bra tillfälle? Så att jag går härifrån och känner att jag var rätt. Det var där jag skulle vara.
Mm.
Och det kan man ju göra både på plats. Men det kan också behöva lite förarbete.
Mm. Så. Ja, att leta efter meningsfullheten i, vad ska jag säga, det lilla eller det vi har. Jag tänker som ledare också är det här viktigt. För du har nämnt det, men det är värt att repetera. Är ramarna tydliga?
Mm.
För det är det här avsaknaden av ramar. Det är det som på något sätt gör att vi spiller över åt alla håll.
Mm.
Är de tydliga så kan vi vara trygga i det. Och bidrar vi till att skapa den tydligheten så behöver man inte vara så nojig över att man skulle ha gjort någonting annat. Mm. Och jag tänker bara, som min mamma sa när mina barn var lite yngre, så hon tyckte att hon iakttog att vår generations föräldrar liksom hela tiden ställde frågor till våra barn. Vill ha mjölk eller vatten till maten?
Mm.
I någon sån här välvilja då att de ska också få vara med. Man tyckte att barn behöver inte välja saker hela tiden. Det kan vara rätt jobbigt. Tack mamma, det var nog bra. Och jag tror att, jag tror att många så här ledare kan behöva fundera på det också.
Mm.
Jättebra med delaktighet. Men ramarna får du faktiskt sätta upp som ledare.
Ja, och då kan man vila tryggt i dem. Och igen det här, har man tänkt igenom sitt varför? Är min roll tydlig? Är min uppgift tydlig? Då finns det något att luta sig mot. Och så, just det, jag är inte där för att jag är här. Och det är ett aktivt val jag har gjort. Kanske inte upplever det just nu. Men också förstå det här. Så länge vi har tillgång till sociala medier och går in och kollar på dem, så kommer vi triggas av att det finns någon annanstans där man också skulle kunna vara, och att de är liksom konstruerade så. Jag menar, det är klart att jag kan ju tänka, för jag tänkte på det här liksom ur ett eget perspektiv, att jag har många vänner som inte har barn, som självklart kan liksom göra massa andra saker än vad jag kan göra en helg. Men det är ju ett aktivt val, och jag märker att om jag inte tittar på exempel telefonen så känner jag inte FOMO, för att jag vet ju att vad vill jag allra helst vara på helgen? Med mina barn är den absolut viktigaste platsen. Men det är klart att är de inte på sitt bästa humör, och några är, jag har ju väldigt mycket folk som är ute och åker skidor hela tiden, så kan jag ju känna, åh, jag skulle vilja vara där. Men försöka vända det till någonting så här, gud vad härligt, jag kommer ihåg när jag var ute och åkte skidor. Eller, ja. Men att styra tillbaka till att hur matar jag med kärlek den platsen som jag är på. För det är det absolut viktigaste och bästa jag kan göra. För det är inte egentligen att jag längtar bort. Det är bara att jag råkar ta del av någonting som är, oj vad pågår där? Vilken samvaro pågår som jag just nu inte kan vara med på.
Man kan tänka så här, vad härligt att bli påminn om det. För någon gång kan väl du ge dig ut i det där skidspåret också. Så att du blir en lycklig mamma och kan vara närvarande. Mm. Ja.
Vad landar vi i här?
Ja, men att det här är verkligen ett fenomen och tecken i tiden, och som så mycket annat som är kopplat till informations overload, vad kallas för, alltså en för stor myckenhet av information. Och det hamnar tyvärr lite på individen att hitta strategier för att sålla. Men tacksamhet och faktiskt nöjdhet, fast det inte alls är modeord idag, det vill jag hylla.
Ja. Mm. Och om tacksamhet känns lite så här, så är det ändå så här, men tänk då på att mata den platsen som du är på och göra den så bra så att alla andra får FOMO över att inte vara där du är, om det är någonting som känns viktigt. Men precis, det landar faktiskt på individen, och en förståelse för att det finns forskning på att väldigt många val gör oss olyckliga, så att det är inte konstigt om man upplever det. Och då gäller det att ta ner det till att känna att jag aktivt har valt att göra det som jag gör, och att jag kan känna så, gud, nu känner jag mig nöjd, och det vet jag, det är bra för min både kropp och själ och hjärna.
Och sprid det bland kollegor och hjälps åt på arbetsplatsen. Att vi har det bra där vi är, och har vi det inte så förändrar vi det på lång sikt, men just idag så är vi faktiskt här. Och idag som alla andra dagar så är vi ju just här, Ann-Sofie. För man kan ju inte vara så mycket annat. Jag vet inte om du såg på Fem myror, det här barnprogrammet, när du växte upp. Här är här, där man är. Alltså, det, vi tar ju alltid med oss det som Magnus och Brasse och Eva sjunger.
Ja, det är som ett vaccin mot FOMO liksom. Se det inslaget, så har ni löst problemet.
Sjunger den här låten. Ja. Hur känner du då, med tanke på att vi är här just nu? Du sitter förstås hos dig och jag hos mig, och vi spelar in digitalt, men har du någon FOMO idag?
Inte just idag, men definitivt så har min FOMO handlat mer om att jag har fått väldigt mycket input under pandemin om att men nu sitter vi ju på våra olika håll i samma båt, alla som har tvingats att jobba hemma. Så där har jag inte känt att, jäklar, vad har de där för kul för sig? Men där har jag känt mycket det här fear of missing out för de här sakerna som jag tänker att på 2 år har jag inte kunnat göra. Och där tror jag inte, eller jag vet att jag inte är ensam, för jag har hört fler. Men jag tror att en av mina hälsokällor, det är att jag är ofta väldigt bra på att vara fullt ut liksom närvarande där jag är, för att jag har valt det, och jag har ganska stort inflytande om att välja både vad och vilka jag är med. Hur känner du idag?
Nej, men jag, just nu är jag... Jo, jag har lite en så här känsla i magen som säger till mig att jag snart ska äta, men det är ju inte FOMO. Jag kan nog koppla FOMO i mitt eget liv mer till... Kanske inte så mycket till jobb, utan mer till så här hobbys och aktiviteter, som när jag hoppade fallskärm och kanske hade valt bort något läge på sommaren eller inte kunde vara där, och så fick man se en massa härliga bilder på sociala medier och tänkte så här, nej, nu missar jag något. Men då vet man ju också det, att det härliga är ju det man ser bild på. Och sen kan man höra i efterhand så här, ja, men alla blir magsjuka eller något sånt där. Och det var ju liksom ingen som lade ut på Instagram. Ja, så på gott och ont då. Men Annie, du hade ett boktips på det här ämnet, va?
Ja, det är intressant när jag ger ett boktips utan att ha läst boken. Men det är Oliver Berkman. Och han har skrivit en bok som heter 4000 Weeks. Det är ungefär så många veckor liksom, i genomsnitt man lever ett liv. Och den heter 4000 Weeks, Time Management for Mortals. Alltså tidhantering för oss som är dödliga. Och då tänker jag, vänta, hjälp mig nu. 10 tankar om tid. Är det Bodil Jönsson som har skrivit den?
Ja, det är det, va?
Ja, och jag tänker lite att det känns som det här är en liten, säkert mer liksom amerikansk version. Men jag hörde honom i en podd i alla fall, och det var väldigt inspirerande. Och han pratade en del om FOMO och Joy of Missing Out, som vi också pratat om i avsnittet. Så jag ser väldigt mycket fram emot att läsa, och känns det värdefullt så återkommer vi till det ämnet, tycker jag.
Ja, absolut. Vi har ju en del avsnitt där vi pratar kring en bok, så det ser jag fram emot att kanske göra. Och den där boken skulle jag gärna själv läsa. Vår samarbetspartner motivation.se har en intressant, bland många förstås, artikel om att inte få ändan ur vagnen, så att säga. Och den handlar om hur vi kan riskera att överanalysera våra val, och är skriven av Einar Veman. En länk ligger i inlägget, precis som vanligt.
Och med det så tackar vi våra samarbetspartners motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Och vi hoppas att du inte haft någon FOMO alls medan du har lyssnat på oss idag. Och du får jättegärna följa oss på LinkedIn och prata gärna med oss där och säg hej. Så hörs vi som vanligt om en vecka igen. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.